There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Välkommen till Top of Mind podcast med mig Ophelia Wistedt. Samtal om marknadsföring, sociala medier och hur du lyckas på TikTok som företag och kreatör.
Idag är jag med Celine Westlund, konstnären som byggt ett otroligt stort community över sina sociala medier.
Celine berättar om sin resa som konstnär, hur hon hittade sin artistiska stil och känslan av att ens konst exploderar på sociala medier. Vi pratar även om hur hon strategiskt har byggt sina plattformar för att skapa lojala konstkunder. Celine, välkommen till Top of Mind podcast.
Tack snälla, så kul att vara här.
Hur är läget? Jag hörde att du hade en hård kväll igår. Du kommer från 30-årsfest inspelning.
Ja, precis. Alltså, fotografering i fredags och sen dubbla 30-årsfester i helgen. Och sen igår kväll när jag var bara helt slut och skulle kolla kalendern inför kommande veckan. Då såg jag bara 10.00 poddinspelning. Jag bara... Okej,
då kör vi.
Duscha, nu är det bara rätt in i kaklet.
Men det är så kul att ha det här och vi är också med en hedersgäst, din lilla hund Skrot som skrotar runt här i studion och håller koll.
Verkligen busar omkring.
Och de som känner till dig vet nog om man följer dig i sociala medier, då har man nog koll på Skrot att han gillar att käka x antal olika saker som inte ska förtäras.
Absolut. Vi gör ju allt för att hålla honom vid liv, men det är ju det är det svåraste vi har gjort i livet. Alltså jag visste inte att det var det som skulle vara utmaningen med att ha hund, att hålla honom vid liv. Men ja, han käkar ju allt det mesta som han inte ska.
Spänning i vardagen, men han är väldigt gullig i alla fall. Men Celine, om man inte känner till dig sedan innan, hur skulle du introducera dig själv?
Ja, vem är jag? Jag är här från Stockholm, men jag tror nog att de som följer mig vet nog. Jag tror inte ens att de flesta vet typ att jag är svensk.
Nej.
Alltså, men glad, pigg tjej från Stockholm som jobbar som konstnär sedan några år tillbaka. Och ja, förutom då vara fulltime dog mom så driver jag Studio Celine W på heltid.
Ja, men det är ju så coolt. Du är ju konstnär på heltid och du har ju ett väldigt stort following som du sa både på Instagram och TikTok och som du säger, man kanske inte har koll på att du är svensk för att jag kan tänka mig att du har ett ganska stort internationellt following.
Absolut. Jag har faktiskt inte så bra koll på min egna statistik och mina egna siffror, men jag skulle nog säga att det är åtminstone 50% som är utlands liksom
följare.
Ja, men jag hade jag blev sannad faktiskt i min hemkommun där jag bor i veckan nu. Och hon var så, jag hade ingen aning om att du var härifrån.
Det var
härifrån.
Kul.
Och jag bara, ja, nej, här är jag.
Lokalkändisen.
Ja, precis.
Ja, men gud vad kul. Och det är ju så coolt att jobba som konstnär. Hur gick resan till att du kände såhär, nej men gud, jag vill verkligen satsa på att jobba heltid som just konstnär?
Alltså, det började ju faktiskt med att jag virkade. Mm. Jag har alltid varit väldigt liksom, kreativt och pyssligt lagd och sådär. Mm. Hållit på med massa grejer. Så jag stickar och virkar och väver och målar och ja, gör det mesta liksom.
Mm.
Men sen så var... Jag kommer inte ens ihåg vilket år det var, men... Jag började i alla fall virka, startade Instagram-konto, TikTok-konto, höll på med det jättemycket. Och och fick ganska snabbt ett, alltså vad som då kändes som ett stort following i liksom virkvärlden. För det var inte, det var liksom innan det hade börjat typ trenda lite. Alltså.
Så det är en väldigt stor trend nu. Vilken tid var det du började virka då innan det sen blev ja, men den konsten du gör idag?
Ja, men det var väl kanske 2019 skulle jag säga. Och då höll jag på och gjorde så här gosedjur och sådär. Och sålde det och började sälja virkmönster och hade liksom ett jättemysigt community. För det var ju som sagt inte jättepopulärt då. Så att ja, men jag hade mitt konto där, höll på. Gick ner i deltid och så började jag sälja typ virkmönster och sådär.
Ja, det var kul.
Ja, och jag kände ju att så här, fasiken vad roligt det är. Alltså jag älskade ju att hålla på med sociala medier. Och jag kommer ihåg att jag, alltså jag fuskade så mycket när jag virkade. För det är ju en sån tidskrävande aktivitet. Men jag så hoppade över flera rader bara för att jag tänkte bara på contentet hela tiden. Att så här, nu kommer det bli mörkt ute, nu är det bara rappa på. Och så, ja, så att många av de grejerna som jag liksom... Ja, men gjorde blev ju inte bra liksom. Nej, men jag hade bra content. Och sen så gick väl det över mer och mer, för jag kände att om jag ska kunna leva på det här, då måste jag kunna skapa en produkt som kan generera mer ja, men inkomst. Då började jag köra mer typ mattor och sån typ av inredning. Men där blev materialkostnaderna så sjukt höga. Och alltså det tog sån tid. Det tog ju liksom 40-60 timmar att göra en matta. Och contentmässigt nu, man liksom måste ju verkligen alltså lägga ut mycket och frekvent, så att hålla på med en matta så pass länge, alltså det funkade inte. Då var det min svägerska som sa att liksom, ska du inte testa att ta det här till en målarduk istället. Så började jag försöka få in mycket garn och sånt. Men det var väl egentligen typ så resan började. Ja, sen, alltså det var nästan som att så, det var inget alternativ huruvida jag skulle jobba mer eller inte. Utan det, alltså i den takten det gick, det var bara att liksom hänga på.
Ja, gud vad kul. Och du har ju en väldigt alltså, specifik stil på dina tavlor. Om man inte känner till dig så har man säkert sett dina tavlor. Så hur hittade du till din den här väldigt specifika stilen? Det känns som att många kanske har börjat inspireras väldigt mycket av just det du har skapat. Men hur hittade du till den stilen från början?
Nej, men alltså det började med att jag kollade jättemycket på Pinterest. Och det var ju också i den här tiden med alla de här typ... inte cementtavlorna, men var, spackeltavlorna. Så det var liksom det stora. Och jag tänkte väl att så här, perfekt, jag ska göra minimalistiskt, väldigt mycket beige, vitt, krämfärgat. Men liksom någonting som ändå sticker ut. Så jag tänkte kanske lite så här rough bakgrund och sen kanske något typ kvinno. Eller du vet, det var ju så mycket med det här line art också. Så jag kollade mycket på det. Och det blev ju förjävligt. Alltså det blev fruktansvärt fult. Och sen så började jag då så här, okej, men vad skulle jag kunna göra? Jag som saknar kunskap. Kan jag ge mig på att göra såna här jätteminimalistiska landskap? Och det var väl så det började. Och även liksom där att jag alltid haft det här content-tänket. Så jag har så här, vad kan jag måla med som drar intresse? Vad kan jag göra som typ går lite snabbare? Jag hade sett många andra konstnärer som använde sina händer väldigt mycket. Så jag började med det. Och sen så kände jag att nej, men det går väldigt mycket snabbare om jag bara har en disksvamp. Så jag får ut färgen. Och då på något vis så... hittade jag en teknik att använda akrylfärg som vanligtvis är ganska tjock och väldigt pigmenterad. Att använda den i tunna, tunna lager, nästan mer som en vattenfärg. Och det drog ju väldigt mycket intresse hur man kunde manipulera den typen av färg. Så då blev det de här himlarna och sen nu då som ja, men de senaste 2-3 åren i alla fall har jag haft mina verkligen så signatursvanar. Och de ser ju jag nu exakt överallt. Alltså varje gång jag går in på Instagram så ser jag en ny konstnär som jag också har dem. Så att det är jättekul. Och i början hade jag ganska mycket så delade åsikter och tyckte att det var ganska läskigt och konkurrerande just att, ja, men att det var så många som började göra liknande. Och jag tänkte att, ja, men gud, ska man hela tiden behöva komma på någonting nytt? Och så gjorde man det och man blev bekväm med det och det gick jättebra. För att sen se att någon gjorde exakt likadant två dagar efter. Och det var jobbigt till en början. Och nu har jag verkligen helt switchat det tänket. Att så här, det ska jag bara ta som den största komplimangen. Ja. Och istället för att kanske vara rädd att det ska konkurrera ut mig. Att faktiskt typ kapitalisera på det.
Ja.
Så att nu kör jag också kurser och sådär. Och ja, tänker så att kul. Folk kommer härma i vilket fall så kan jag lika gärna tjäna pengar på det.
Ja, men jag vill inte säga det. Det måste kännas jobbigt ändå i början där om man inte har det mindsetet att ja, men folk vet att det här är mitt. Jag tänker du har ändå ganska stort following så att man, de flesta vet nog att ja, men den här typen av konst är det du som har börjat att göra först. Mm. Och att många inspireras av det. Men det måste väl ändå kännas jobbigt, alltså, speciellt om man är konstnär. Att så här, det hela går ju ut på att du skapar någonting som är unikt för dig. Mm. Att det är väldigt många som hakar på och gör liknande saker. Det måste ändå kännas lite jobbigt i början att se så här, ja. Men gud, nu är det många som gör väldigt mycket.
Ja, men absolut. Och alltså, jag skulle absolut inte säga att jag är någon typ av liksom, upphovsperson för det här. Alltså, kanske just liksom, det här med himlen och sättet som jag gör det. Mm. Men alltså, jag menar, det finns ju fantastiska konstnärer hela tiden. Jag följer en annan konstnär som jag är säker på att alla har sett. Han som gör de här stora spackeltavlorna med skid, typ snowboardgubbar i.
Ja,
han har ju, alltså vi gick typ virala samtidigt. Mm. Han är ju helt otrolig. Och han sa det, han bara, jag var inte först med det här och jag kommer absolut inte vara sist.
Nej.
Och det finns, jag vet inte, jag tror inte att man ska försöka typ äga en typ av stil. Och tittar man i vilken annan bransch som helst, så det är ju så det går till. Alltså, ja. Utan konkurrens finns ju egentligen ingen business.
Nej.
Och tittar man med klädföretag eller, alltså jag menar, det är ju så det går till. Det är ju saker som trendar och man får ju nästan bara ja, men hänga med. Jag tror att om man blir för så här, det här är mitt, det här är liksom, ingen får härma, då kan man inte jobba och man kan absolut inte hålla på med sociala medier.
Nej, verkligen inte.
Men jag kommer ihåg i början när jag hade, alltså när mitt konto var mycket mindre så var det större konton som alltså jag gillar inte att säga härmade, men tog väldigt mycket inspiration.
Ja.
Och då vet jag att jag skrev till den personen och var så här, vet du, jag tycker du är helt fantastisk och men liksom om du får inspiration så får du jättegärna dela det i och med att du har ett mycket större following och konto än vad jag har. Men hon blockade mig på en gång.
Nej, så det var bara tråkigt.
Ja, och jag har haft folk som så här, du vet, kopierat hela hemsidor.
Nej,
och
men
du vet,
gud vad tråkigt.
Men då kan jag känna också att så här, ja, men så är det. Ja. Och det är, jag hoppas att andra ser det och kanske då istället tänker på mig.
Ja.
Alltså, så man ser det som gratis marknadsföring.
Ja, alltså du har ju verkligen etablerat en jättestark närvaro både på Instagram och på TikTok. Finns det någon tavla som står ut för dig på din resa på sociala medier där du kände så här, åh jäklar, nu, det här var verkligen starten på att du byggde det här stora followinget?
Ja, absolut. Alltså, det hade gått ganska bra på sociala medier. Men det var ju en tavla, det var en av mina första så här, himmelsmotivstavlor.
Mm.
Och den hade legat, det var en reel på Instagram. Och den hade legat ute typ 2-3 veckor. Och sen en dag så bara gick jag in och bara 10 000 nya följare.
Ja.
Och varje gång jag gick in på appen, alltså jag bara stängde ner, gick in så bara 5 000 nya, 7 000 nya.
Oh,
och det var alltid, du vet, så här, när det kommer upp så var det bara 100, 100, 100.
Men så sjukt att se så många nya följare trilla in.
Ja, men verkligen. Och det var så här, alltså det var just den tavlan då. Den såldes aldrig.
Nej,
men jag tror att den genererade mig alltså kanske 100 000 nya följare.
Oh, jäklar.
Så att det var så här, på en månads tid så var det bara, du vet, ställa om hela mindsetet. Att så här, det är nu, för i och med att allting är så alltså kortlivat på sociala medier, så jag visste också att så här, nu är det dags alltså att verkligen bara använda allt det här för att, ja, men för att
maximera businessen.
Ja, precis. Men det är väl en sån tavla som jag verkligen så här, kommer vara evigt tacksam för.
Om man inte har sett den tavlan, hur skulle du beskriva hur den såg ut?
Ja, men om man har lite koll på stilen jag gör, eller jag gör ju liksom semi-abstrakt himlar och landskap så här. Men det var en himmelstavla med två flygande svanar.
Ja.
Och det, egentligen så här, inget mer speciellt än det. Men jag vet inte, jag tror att den
fin.
Talade ganska mycket till folk. Ja. Och att jag får höra mycket att det är liksom väldigt så här, rogivande och lugna tavlor. Och jag tror att den gjorde mycket för folk.
Men så kul. Skulle du säga att den påverkade också ganska mycket det du skapade efter? Att du kände med jäklar folk gillar verkligen det här? Eller kände du ändå att du vid den tiden hade satt riktningen du ville fortsätta i?
Ja, jo, men det skulle jag nog ändå säga att jag hade. Jag sålde ganska frekvent då. Och nej, men jag tyckte att jag hade liksom etablerat en stil redan. Mm. Sen har ju den utvecklats, alltså något enormt. Men nej, det var inte min första den typen av tavla och det var absolut inte den sista heller.
Nej.
Så att jag har bara fortsatt på det spåret.
När skulle du säga att den första videon gick viral och du började bygga det här stora followinget?
Ja, men det var väl kanske typ ett halvår efter att jag hade börjat.
Mm.
Och då med all rätt fick jag ganska mycket så här kritiska kommentarer. Ja, alltså, för det var skitfula grejer. Jag försökte ju då få in garnet i tavlorna och det var ju inte jättepoppis.
Nej.
Men jag var alltid väldigt, väldigt konsekvent och liksom delade min resa hela tiden. Så typ efter ett halvår så kände jag väl att nu börjar liksom siffrorna öka. Och jag kommer ihåg att jag hade min första virala video som jag då tyckte var jättemycket. Och den var väl på typ så här 54 000.
Ja.
Och då tyckte jag att så här, oh, life changing.
Ja,
och nu känns 50 000 som så här, det är en dålig video.
Ja.
Men då var det jättestort för mig.
Ja, och du lever ju idag på heltid på ditt företag. Hur har det varit också att marknadsföra tavlorna? Vad skulle du säga har varit innebörden av sociala medier för din verksamhet? Och vad skulle du känna? Men det hade aldrig gått så bra utan sociala medier.
Nej, aldrig.
Nej.
Alltså jag har nog inte greppat riktigt själv. Och jag tänker ju fortfarande att jag bara går runt och har väldigt mycket tur. Typ.
Mm.
För att alltså, utan sociala medier. Jag alltså, har en sån imposter syndrom hela tiden. Att så här, vad gör jag?
Mm.
Alltså om allting bara kraschar. Vad gör jag om Instagram dör? Vad gör jag liksom om TikTok bannar mig? Alltså, så att det är ju väldigt många personliga kriser varje gång som jag känner liksom, att algoritmen håller på att ändras. Då är det ju hjärtklappning på hög nivå. Men gud, kommer jag inte.
Men det känns som att du ändå alltid har jobbat väldigt mycket med sociala medier, som du berättade då, att även när du inte hade satt riktigt den riktningen du ville i konsten, så har du alltid delat med dig av det. Skulle du säga att det också påverkat mycket av det du har skapat, att du också tänkt inte bara det här vill jag skapa, utan också hur kan jag göra det här att det blir bra på sociala medier?
Absolut. Jag skulle säga, alltså, och jag tror att folk som är verkligen så konstintresserade och det finns ett väldigt stort liksom, narrativ av hur det ska gå till och hur det ska vara. Och just att liksom, konstnärer som skapar på sociala medier, det är inte riktiga konstnärer. Men jag skulle nog säga att jag alltid utgår från vad kommer bli bra content.
Mm.
Så att står jag med en vit duk, jag vet att så många pratar om att man ska ha en bra hook.
Ja.
Jag står ju ofta med ryggen mot. Så att få en bra hook för mig, det är att vad händer på duken.
Ja. Du har väl också gjort det på att du har skrivit ett ord på tavlan innan du sen och så här målar du över det.
Ja, exakt. Alltså mycket ord eller typ alltså hjärtan, det har varit typ lite så quotes. Alltså det har varit allt möjligt liksom. Och nej, men jag brukar verkligen då så här, ja, men då kanske jag går in med en jättestark turkos eller en rosa eller lila, så att folk är så här, hur ska det här någonsin kunna bli bra? Och istället då för att tänka att liksom, nu måste jag göra en grund för en väldigt bra tavla, så går jag in med liksom, ja, men färger som kanske inte matchar varandra, och sen så får jag bara lösa det allt eftersom. Så att jag har en stark och bra hook i början. Men det gör ju också att jag inte behöver sitta och tänka så himla mycket innan, utan det blir lite vad det blir. Och sen får jag lösa det därifrån. Det är väldigt roligt. Och jag tror att det är det som gör att jag inte riktigt tröttnar på den här stilen. För jag vet aldrig själv hur det ska bli.
Nej,
utan,
det ska bli.
Ja.
Okej, vad kul. För det måste, jag kan ju förstå vad du säger när man är så här, de mer traditionella konstnärer som kanske är lite mer svåra kan tycka så här, men det här är låtsaskonst typ. Men det blir ett väldigt kreativt också uttryck att man också då, ja, man skapar lite på känsla, att utmana dig själv med nya färger och ser hur kan jag få ihop det här. Och det blir ju typ av konstnärskap. Och
ja,
ska man vara krasst, så om du vill lyckas som konstnär, det är jättesvårt. Och då måste du slå igenom sociala medier, för marknadsföringen blir viktiga, för att du kan inte leva på det om du inte säljer några tavlor.
Nej, men exakt. Och det är väl det. Alltså, jag kan ju känna typ förra veckan och lägga ut en video när du står på bordet och twerkar, och då vill jag säga, okej, men det här är ganska långt ifrån kanske så här vad konstnärskapandet är. Samtidigt så här, det hör ju till, och det gäller ju att vara rätt i tiden och att liksom Att bara liksom omfamna, så här, vart är vi nu? Ja. Och vart vill jag? Och ska man lyckas idag? Ja, det är lite det som gäller. Mm. Du måste ha en stark närvaro och en stark personlighet på sociala medier. Mm. Det funkar inte liksom med de här, eller det funkar säkert för vissa, men för väldigt få att ha en personlighetslös beige sida liksom.
Ja, nej, det går inte.
Så att ja, jag skulle säga att liksom köra starkt på community,
ja,
och färgglad personlighet, ja, är väl typ
jätteviktigt, verkligen. Ja. Och du har ju en väldigt stor Instagram och både TikTok. Hur skulle du säga att ditt skapande på Instagram och TikTok skiljer sig åt? Är de väldigt lika eller tänker du lite olika när du skapar?
Ja, alltså i grund och botten så är det väl ganska liknande. Liksom materialet är väl egentligen detsamma. Mm. Däremot så skulle jag säga att jag har en mycket mer personlig närvaro på Instagram. Mm. Och jag har typ inte riktigt valt hur jag ska göra med min TikTok. Jag älskar TikTok, det är den appen jag konsumerar mest. Men jag har svårt att hitta min identitet på TikTok. För jag har så mycket utländska följare. Samtidigt skulle jag vilja prata mer. Det vet jag att jag gör bäst. Det kommer fram bäst på svenska. Men jag vet inte, jag har lite svårt att parera, så att just nu skulle man gå in, skulle någon liksom marknadsförings liksom, som jobbar med strategier gå in på min TikTok, så skulle det nog bara vara ett kaos just nu. Men på min TikTok är ju, eller min Instagram är ju väldigt privat och delar ju alltså tuffa perioder och bra grejer och så här.
Ja. Så att, säga, de är ganska lika, men att du verkligen delar med dig lite mer av det privata som händer i ditt liv också. Och det absolut blir väl ett sätt att bygga community på ett sätt. För att du kommer ju vilja att folk ska köpa dina tavlor, men då kanske man inte bara kan konvertera på att någon tycker det är fint, utan då vill man ju bygga det här communityt och visa upp lite mer av dig och varför du kanske har skapat en tavla på en känsla eller bara högt och lågt, typ vad händer i studion. Det är jätteintressant att följa lite mer av livet. Har det också känt som en naturlig övergång att börja dela med sig lite mer av livet istället för bara konsten?
Ja, och jag tror att många, alltså det känns som att många andra kreatörer har en lite mer så här, ja, men en lite mer fasad på Instagram och den personliga biten på TikTok.
Ja.
Men för mig är det verkligen tvärtom.
Ja.
Att det är där jag verkligen kommunicerar med mina följare, och medan på TikTok så är det lite mer så här snabbt, kvickt, härligt content liksom, som bara är skönt att scrolla.
Ja.
Så att, ja, jag vet inte, jag verkar ha gjort det lite tvärtom där.
Ja, men det finns inga rätt eller fel. Och jag tycker det är så himla intressant för att du gör det här verkligen som en business. Och att det är en av dig, du är ju sjukt duktig på att göra det, för du lever ju på det. Du måste ju sälja tavlorna. Men jobbar du också strategiskt typ när du lägger ut konsten? För att det är en av dig, du måste ju sälja en tavla om du vill att företag...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Det ska gå runt. Exakt. Jobbar du lite mer som en ikon? För du har ju då en hemsida där man kan köpa dina tavlor. Mm. Om du känner då så här, jäklar, jag har haft den här tavlan ett år, det är ingen som köper den. Kan du göra någonting för att marknadsföra den lite mer? Eller hur jobbar du så med att få rull på konsten som du sedan har skapat?
Ja, alltså grejen är jag... Alltså, det känns man att säga, men alltså, jag har inte haft en tavla ett år. Alltså så här, det har de säljs liksom.
Ja,
kvickt.
Så kul. Ja.
Och... ja, alltså det är klart att man har haft någon lite längre. Men ja, jag tänker att den säljs liksom. Ja. Men det är klart, typ, jag har ju prints också och så här. Ja, men de måste man ju pusha lite mer. Och jo, men absolut, det är klart att jag då kan skapa något content. Eller du vet, de här så här, det finns ju en trend som går jättebra. Att så här, revealing my art until it's sold out.
toppen och den, slänga in en tavla där.
Ja, men precis. Och den, så här, den ligger alltid som en idé.
Ja.
Men ja, alltså det är klart att jag jobbar strategiskt. Mm. Och framförallt med mitt content. Det har jag alltid gjort. Även fast jag tycker... Jag tror att mycket handlar om just att bara tajma i tiden och att ha tur. Så har jag alltid haft en väldigt liksom... Ja. Tydlig strategi.
Ja, och du har ju breddat din business. Vi sa ju det lite i början, men att du också nu har lite masterclass inom just att skapa, men även börja sälja prints.
Exakt.
Och det har ju också man fått följa på din Instagram. Ja. Din jäkla resa att få till rätt prints.
Ja.
Och det är också lite medvetet att så här, jag vill kunna tillgängliggöra att min konst kan köpas av fler, för alla kanske inte har råd att köpa en stor tavla. Nej, man kanske vill köpa ett print. Och sen också masterclassen. Hur har tankarna gått kring det, att bredda din business?
Ja, alltså just med printsen så var väl det nästan en självklarhet. Jag själv skulle inte ha råd att köpa en tavla i den prisklassen som jag säljer min konst. Nej, det känns jättetråkigt att vara så exkluderande. Mm. Så att det har jag fått så mycket frågor om. Sen var det verkligen så här, okej, jag tänker inte leverera vad som helst. Nej. Jag tänker inte fota av och göra en vanlig fotoposter liksom för 150 kronor. Utan då vill jag att det ska vara verkligen en gedigen, bra produkt.
Mm.
Och den resan tog ju tid. Jag hade flera fotografer som fotade och vi har skannat in och vi har provat alla möjliga olika. Nu har vi äntligen kommit fram till en produkt som jag är så stolt över. Som jag vill ju att det ska kännas som en tavla.
Mm.
För det är ändå en premiumprodukt. Ja. Det är inte liksom en decennio poster. Så jag förstår att även prinsen är en högre prisklass. Mm. Och då vill jag kunna leverera kvalitet. Och gällande den här masterclassen så... Där har jag fått så mycket frågor från start. Och det är ju jättekul. Och sen så har jag väl känt att... För jag får väldigt långa liksom, meddelanden med så här... Som börjar med, ja men hej, hur blandar du dina färger? Och så svarar jag på det och så, okej, men hur, vilka rörelser använder du sen? Och hur gör du med det där? Och exakt vilka färger? Och då är jag så här, det här tar väldigt mycket tid.
Ja.
Och jag vill svara, för att jag tror ju också att det hjälper till att bygga ett community.
Verkligen.
Men samtidigt så kände jag väl att i takt med att det kommer väldigt mycket liknande alster och i takt med att jag ändå sitter och ger den här informationen och lägger så mycket tid på det att då kände jag att nej men då kan jag lika gärna göra även det här liksom till en business. Så då tog jag massa tid och har spelat in typ 4 tavlor. Och målet med dem är ju såklart inte att det ska bli att alla ska sälja exakt samma saker och sådär. Men att jag vet ju själv hur knepet det var i början. Mm. Och det är ju nu för tiden, det är ju inte lika vanligt att man går på konsthögskolor. Och
nej,
det är helt fantastiskt att man gör det.
Ja.
Men det, ja, jag tycker att den informationen kanske borde finnas lite mer lättillgänglig. Och det är ju en jättestor trygghet för mig också. Speciellt så som ekonomin går upp och ner. Nu har jag turen att sälja över hela världen.
Ja.
Men jag menar, det är ju inte bara i Sverige som ekonomin är tuff just
nu. Nej, verkligen inte.
Och då är det jätteskönt för mig att veta att jag har ännu en inkomstkälla också.
Det är
så att det är en jättestor trygghet för mig. Och sen så är det otroligt givande att få se andras...
Skapa.
Ja, för det blir också... Som vi pratade om tidigare, det här med att det är klart att det är jobbigt att se folk som gör liknande grejer. Men jag skulle säga att det var bara jobbigt när man blev blockerad. För jag får väldigt mycket skickat till mig och då ser ju jag att jag är blockad av de här personerna. Eller folk, det är många av mina följare brukar då tagga mig till exempel. Och att de svarar så här, oj, jag har ingen aning om vem hon är. Och jag, nej, hon är säkert jätteduktig och bla bla bla. Men när det kommer till att man själv är den som erbjuder att så här kan du göra, då får man ett helt annat... bemötande tillbaka och då taggar ju de mig och de liksom skriver ut att det här är inspirerat från den här personen.
Ja, och du äger ju mer informationen då också som du ger
ut. Exakt, så att det, jag skulle säga att jag fick mycket kritik att så här, du kommer inte sälja en tavla efter du delar med dig av alla dina hemligheter. Men snarare tvärtom så känner jag att det breddar mitt varumärke ännu mer.
Så kul. Jag tyckte du marknadsförde så roligt på din Instagram. Du la ut typ såhär, nu får vi se om jag blir out of business när jag delar med mig av alla mina tricks. Men at the end of the day, det är jättekul om man kan inspirera andra. Och sen kommer det alltid vara de här personerna som vill köpa de här tavlorna. Och de inte kommer vilja måla själv.
Nej men verkligen. Och när jag tänker typ också, alltså jag har ju liksom flera stora skådisar alltså från USA som följer mig. Och jag är så här, där, jag kan inte greppa det. Och jag tror inte att de kommer ställa sig typ hemma och måla. Alltså typ så här, ja men alltså jag fick en riktig så här hybris moment när Jessica Alba skrev till mig på DM.
Riktigt.
Och då var jag så här, oh my god. Pulsen oh då. My god. Och jag tror inte att hon kommer vara så här. Det här
hon
kan
vill
jag
inte
själv.
Måla. Nej, men många vill ju konsumera konst. Du vill köpa någonting som någon annan har skapat.
Ja, men exakt.
Man kanske inte vill skapa det själv.
Nej, och sen så också i den tiden som vi är i nu. Jag tror att så himla mycket så investerar man inte längre bara i ett konstverk. Utan du investerar i personen och i businessen. Och det är klart att, alltså jag tror absolut inte att så här, åh, det här gör jag bäst. Jag vet att det finns massa fantastiska människor som kan göra det här 1000 gånger bättre.
Mm.
Men det är liksom
det är en känsla, som en investering också. Alltså jag tänker om du blir kanske blir askänd här nu om 10 år. Du blir nya Picasso och då kommer alla vara så här, jag köpte första tavlan.
Exakt, men jag har ju flera som faktiskt har köpt tavlor, liksom några av mina första tavlor. Och som har köpt liksom nya tavlor nu. Och det känns ju helt sjukt att att någon som trodde på en då som kanske la 1500 för en tavla som nu lägger 35 000 för en tavla. Mm. Det,
det, är
alltså, det är ofattbart. Så att, alltså jag är så tacksam. Det är svårt att förstå själv.
Och jag vill veta lite mer om din kreativa process här. Nu har vi pratat mycket om att skapa och att andra blir inspirerade. Men när du själv skapar en tavla, om man kollar bort liksom det tiden som blir av att du skapar content, vad skulle du säga vanligtvis är den fulla processen från att du typ idé till färdig tavla? Hur lång tid brukar det ta om du kan dra ett snitt?
Alltså jag är väldigt, jag skulle säga att jag lägger liksom 110% in i allting som jag gör. Så det är liksom 0 eller 110%.
Mm.
Så att så fort jag får en idé, då går det väldigt, väldigt snabbt.
Mm.
Och då blir det liksom inte lunch, inte middag, inte mycket sömn, utan jag liksom vill ha det klart så fort som möjligt. Och sen brukar det väl kanske bli sådär 80% klart. Och sen de där sista 20%, de kommer liksom följande veckorna. Men jag vet, alltså jag går mycket på känsla.
Mm.
Jag tycker inte att det, ju mer planerat, ju sämre blir det. Det är därför jag hatar beställningsverk. Jag hatar att ha en tydlig vision i huvudet. Utan jag vill se det hur det alltså utspelar sig på duken. Och sen så tar jag det därifrån.
Spännande. Och hur ser din kreativa process ut om det gäller sociala medier? Försöker du planera i förväg, typ jag ska måla någonting på tisdag, då kan jag filma det, jag ska göra det här i veckan. Försöker du planera eller är det också där spontant?
Det är väldigt spontant. Jag försöker, och speciellt för 2024 så har jag verkligen ändå suttit ner och jobbat fram en strategi och en planering. Men grejen är, alltså när jag har spelat in någonting, jag kan inte lägga upp det på en gång. Alltså för jag blir så jäkla taggad. Och det spelar ingen roll om jag typ så här, jag måste gå ut med hunden. Ja, då går jag och redigerar under tiden. För jag bara, det måste ut nu. Det spelar ingen roll om det är mitt i natten eller om det är så här 06:30 och jag vet att det här är sämsta möjliga tid. Men jag kan inte hålla på det. Alltså,
det var kul. Då brinner man ju verkligen för det.
Ja, så att det blir tyvärr inte så mycket planering. Och jag... det kan jag verkligen bli avundsjuk på när jag lyssnar på andra kreatörer som säger att de så batchinspelar och jag tänker bara wow, vad härligt och vilken frihet sen att kunna liksom, för att det är ju, jag skulle säga att jag är jätteglad, jättepeppad och sen så kommer jag hem och så typ gråter jag och är jättestressad och är helt superutmattad och måste avboka allting för att det är sånt go hela tiden. Så att när jag väl typ sätter mig ner, då kraschar jag varje gång. Ja. Så jag måste nog hitta en lite bättre balans där. Mm. Men
ja, det är ju inte lätt. Det är mycket, alltså inte bara med att du håller på och upprätthåller då två väldigt stora kanaler, så ska du faktiskt också göra arbetet. Och det är mycket mer, kan jag tänka mig, än att bara måla tavlor i hela, ja, men verksamheten. Att det är mycket kundkontakt.
Ja. Alltså jag skulle ju säga, nu har jag ju anställt en fantastisk assistent. Men alltså jag brukar säga det, att när folk säger att åh, vilken dröm liksom att få måla på heltid, så brukar jag säga att jag målade ju väldigt mycket mer innan jag jobbade med det.
Ja.
Nu är det ju väldigt mycket administrativt, väldigt mycket, jag försöker outsourca så mycket som möjligt, men att driva företag, det är ju fasiken ingen lek alltså. Så att det är köttigt, men det är kul.
Ja. Och när du spelar in en video, hur ser din setup ut? Ställer du upp telefonen på en tripod? Hur ser det ut när du skapar så? Har du liksom en setup du alltid kör, eller samma där, lite känsla?
Ja, men jag kör väl lite på känsla. Jag önskar att jag var lite mer kreativ. Jag tycker ju att Filippa, alltså Flipsor, jag tycker att hon är helt fantastisk på att liksom hitta bra nya vinklar och sådär. Jag kör nog lite mer tråkigt. Tripod. Däremot försöker jag förflytta den hela tiden så att det blir lite mer rörelse i videokontent.
Ja.
Men jag måste ta efter henne, tror jag.
Jag blev så inspirerad av henne som satt telefonen i taket.
Vet.
Jag har gjort det också på mitt kontor och lyckats lägga den på en liten ventil. Typ. Det är med livet som insats man får i den där huvudet. Liksom. Det. Men det blir väldigt fint.
Ja, alltså min mobil ramlar hela tiden. Jag har så mycket sprickor i den. Alltså, det är helt otroligt att kameran är liksom intakt.
Ja.
Men jag har väldigt högt i tak. Men jag älskar den setupen. Men jag vet inte, jag får kanske ha en skit lång tripod bara, så att jag kan vinkla den ner ändå.
Så 5 meters tripod bara upp i taket.
Precis. Men jag älskar det. Det är nog inte så mycket mer roligt än så.
Nej. Och när vi touchat lite på hur du skapar både konst och till sociala medier, du är en assistent, det är mycket att driva. Men om du skulle få säga typ en vanlig dag i ditt liv, hur ser den ut?
Oj. En vanlig dag skulle nog vara att jag kommer till min studio typ vid 7:30. Och sen börjar jag bara så här, du vet, gå igenom mejlen, kolla kalendern. Jag är väldigt duktig på att missa stora grejer. Nå mig då min assistent. Det händer ofta att jag bara skriker på henne och bara, jag har läkartid om 5 minuter. Och jag har ingen körkort heller. Så att det är mycket sista minuten taxis och att hon får köra mig lite här och var. Men det är väl det. Nu när jag har henne så... Hon kommer in typ vid 9, börjar kolla, du vet, orders, svara DMs, mycket sånt där. Så att jag försöker ju att lägga så mycket av min egna tid som möjligt på att vara kreativ just. Och kanske börja måla, börja planera upp dagen lite grann. Men jag skulle säga att jag tar det dag för dag. Och jag försöker just nu bara så här satsa på content och... att måla.
Ja.
Och så gör hon allt annat.
Det måste vara så lyxigt att gått från att driva eget. Jag håller ju på att kommer få ta in min första kollega också nu i så början av april. Och det känns ju också som en så sjukt stor, alltså bara weight off your shoulders. Ja. Att man kan fokusera mer på verksamheten, det kreativa. Okej, vad är faktiskt core business? Vad tjänar vi pengar på här? Och sen kan man ta hjälp av någon annan som kan hjälpa en med lite tidstjuvar. Det måste vara så skönt för dig också då, att kunna få mer tid till faktiskt skapandet.
Exakt, ja men verkligen. Och jag skulle säga att en stor del liksom av mitt annars vardagliga arbete, det är typ kundservice. För jag menar, jag säljer ändå mycket produkter. Det är ganska skrymmande emballage, det blir mycket fel, det är mycket kontakt liksom med frakterna och sådär. Har man följt mig länge vet man också att frakterna är rena rama mardrömmen. Så att ha Nomino som bara så här enkla grejer kan hjälpa och svara följare, svara kommentarer. Sen är det ju, jag kan ju känna i början när hon började hos mig, då kände jag väl kanske lite att jag tappade kontakten med mina följare. Och det var ganska jobbigt, för att utan dem så är ju jag ingenting. Så att nu försöker jag ändå att så här, timmen innan hon kommer, då svarar jag så mycket som möjligt. Men är det kanske mer basic grejer som amen, var har du köpt den här eller vilken locktång använder du till ditt hår? Ja, men det kan Nomi svara på liksom. Ja. Så att hon är en riktig lifesaver för mig att svara sådana typer av mejl och samarbetsförfrågningar och mer.
Så lyxigt. Och du nämnde lite i början att du scrollar mycket på TikTok.
Ja.
Om du själv får säga, vilka är dina favoriter på svenska TikTok?
Alltså jag är så dålig på svenska TikTok, men... Jag...
Eller bara TikTok generellt, vilka inspireras du av?
Jag vet, det finns en konstnär som heter Talia, tror jag. Mm. TH, en australiensk konstnär, hon är fantastisk. Men jag älskar alltså Tilda på svenska TikTok. Alltså, jag blir så glad av att se, speciellt typ om jag inte har fått upp hennes content på länge. Och så vet jag att så här, nu kan jag gå in och bara, du vet, ligga på hennes, hennes sida och kolla. Jag vet inte, jag tycker hon är fantastisk. Mm. Men jag vet inte, alltså jag älskar alla. Jag spenderar otroliga timmar på TikTok varje dag. Det är mycket hundar och mycket bakning och mycket typ så här. Ja, jag gillar inte alls att baka själv, men jag älskar alla de här tårt grejerna.
Ja, det är kul att kolla på andra vara kreativa.
Ja, men typ jag älskar ju också typ ditt content. Jag har väldigt mycket så marknadsstrategi content, väldigt mycket get ready with me alltså. Mm. Och jag känner också att så här, jag borde typ också göra lite sånt content.
Verkligen.
För det är sånt jag konsumerar så mycket. Men
bjuder inte lite mer av dig.
Ja, men exakt. Men jag vet inte. Det kommer. Det är så mycket bra. Så att,
det kanske kommer i framtiden. Och om du får tänka på framtiden och drömma stort för ditt bolag och din konst, vad skulle du säga är de långsiktiga målen?
Alltså jag har inte ens vågat tänka på de långsiktiga. Men närmsta liksom året och kanske nästa år. Jag säljer ju väldigt mycket till USA.
Mm.
Väldigt mycket till New York, Florida, Los Angeles och typ Texas.
Cool.
Så att jag hoppas ju på att kanske kunna bo där halvårsvis. Jag håller på nu och planerar upp lite just med prinsen.
Mm.
I och med att jag vill försöka göra det så mycket enklare som möjligt för mina kunder.
Mm.
Så att de slipper tull och inte behöver tänka på det där. Så att vi håller på nu att ha en leverantör i USA så att det blir enklare för liksom exportmarknaden.
Gud vad spännande. Stort steg.
Ja, nej men så att det hade varit jättekul. Jag hade gärna haft en utställning i New York. Det hoppas jag kunna ha till hösten. Mm. Håller på och prata lite med folk där nu. Och sen hade det varit helt fantastiskt att typ kunna bo i Florida vinterhalvåret. Men sen vill jag absolut satsa lite mer på liksom min svenska marknad.
Ja.
Så att det är väl förhoppningen.
Gud vad coolt, jättestora drömmar och mål.
Ja, men absolut.
Det är jättespännande att följa.
Det känns typ rimligt.
Ja, verkligen.
Vilket är
det
helt sjukt.
Ja.
Det känns typ mer rimligt än, jag vet inte.
Så häftigt.
Ja,
man får in och följa dig så man kan följa hela resan då till USA.
Ja,
det är
exakt.
Jättespännande.
Exakt, jag tror att många ändå tror att jag är därifrån. Så att vi får se.
Ja, helt rätt, så spännande. Och avslutningsvis, vad skulle du säga är ditt bästa tips till up and coming kreatörer som vill etablera sig på TikTok och Instagram?
Ja, alltså mitt bästa tips skulle väl verkligen vara att våga. Alltså att våga vara sig själv. Jag vet, jag tycker själv inte om när andra är så här, du måste ha din nisch och du måste komma på någonting som du ska göra som är nytt, som har ett hål i marknaden, för att det är jättesvårt att hitta.
Verkligen.
Nu. Men om du ska göra någonting som alla andra, ja, men gör det på ditt sätt och försök verkligen att bygga ett personligt community, för då tror jag att då kan man lyckas med vad som helst.
Ja.
Det handlar inte om vad man säljer eller vad du ska göra reklam för eller så här. Folk kommer lyssna på dig och den som du är som person. Så att våga ha en färgstark personlighet och våga satsa bara.
Verkligen. Så bra tips. Céline, tack för att du var med i Top of Mind Podcast.
Tack snälla, det var så kul att vara här. Det känns helt otroligt.
Ja, tack
för och skrot somnat till slut, så det är fantastiskt.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.